I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Carina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För då vet du också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Sol Carina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och 3 av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Sol Carina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här med min vän David. Hej David!
Hej hej Sol Carina!
Idag ska vi prata om att leva eller överleva. Vad det är som är skillnaden. Lite kvinnligt, manligt, offerrollen och lite såna här saker tänkte vi prata om idag. Vårt mål med podden är ju att människor ska utvecklas, eller hur?
Jajamän, och på något sätt också i och med informationen de får från oss och runt omkring så börjar ifrågasätta saker och ting i sitt liv. Och kan man tänka på andra sätt? Vad är rätt? Finns det något rätt? Finns det något fel? Liksom att bara börja vända och vrida på stenar.
Mm. Och mycket sådär också tänker jag, om man inte är nöjd med sitt liv, att veta att man faktiskt har förmågan att göra förändringar i sitt liv också. Sen tänker jag på en annan sak som jag tycker är viktig att ta upp, för att både du och jag har väldigt lång erfarenhet av att jobba med människor. Och med människor i kris på olika sätt då, som inte mår så väldigt bra kanske, eller som har stora frågetecken i livet. Och ibland så det händer ju att människor då och då upplever de pratar om mig i podden. Och då vill jag bara förtydliga att vi pratar aldrig om en enskild människa. Vår erfarenhet är att många människor har samma erfarenheter. Vilket innebär att om vi pratar om en problematik så handlar det inte om att det är en person oftast som har upplevt den, utan vi kan se att det finns många människor som har upplevt samma problematik. Och det tycker jag är viktigt att poängtera då.
Ja, för när som du och jag, när vi har jobbat över lång tid med många olika människor, så då uppstår ju också mönster. Vi ser att människor tenderar att uppleva samma saker, liksom de tycker samma saker, att det finns gemensamma nämnare. Och liksom, det blir som en, vad ska man säga, det blir en soppa, en röra av allting. Helt enkelt. Så ingenting är isolerat. Så att en specifik människa har ett specifikt händelse hemma eller runt omkring. Så att, och när vi säger det, så då är det någon som känner sig utpekat. Utan nej, jag skulle vilja säga att ingen människa är egentligen unik. Vi delar ju alla mer eller mindre samma upplevelser. Det är nyanser av samma upplevelser som vi delar.
Och det är en del av det som vi har skrivit om i UFO-boken och demonboken som vi har skrivit också. Människor som har varit med om såna här onaturliga upplevelser. Många har det. Och det finns röda trådar i det också. Och kommer undan såna här obehagliga upplevelser också som många har då. Men hur skulle du definiera att leva eller överleva då? En del
Oj.
människor de lever livet fullt ut och andra de överlever varje dag. Och hur tänker du där om skillnaden?
Men det måste ju på något sätt ha att göra med vilken inställning man har också till problem här i livet. För jag menar, alla människor lever ju, så är det ju. Men att överleva, då tänker jag att då kämpar man ju. Det är någonting som är jobbigt, det är tufft. En del brukar säga att jag är en överlevare och det vill signalera att jag klarar vad som helst. Jag kan klättra berg och jag klarar av mina problem som jag har. Liksom jag tar mig över varje hinder. Andra människor, de vill bara leva livet. Och då vill de liksom signalera att jag vill bara ligga på en strand och ta det lugnt. Jag vill inte göra någonting jobbigt. Det ska vara manjana, manjana. Det ska vara god mat, drinkar, leva loppan. Och det skulle då möjligtvis kunna vara att man lever livet. Om man nu ska hitta någon skillnad i att överleva, det innebär en ansträngning.
När människor pratar om att överleva så ofta så ser de ju tillbaks på svårigheter som de har varit med om. Och så tänker de, wow, jag har överlevt det här. Jag har varit med om det här och liksom gått klokare och visare ur det. Det är oftast det som, tror jag, man använder ordet överleva i många sammanhang. Och det här med att leva, för mig att leva, det är ju att göra mitt liv så bra som möjligt hela tiden för mig själv och min familj och min omgivning. Och sen lösa problem när jag möter dem. Så för mig att leva, det är att vara nöjd så mycket som möjligt och välja att vara nöjd. Och så uppstår det problem, ja men då får jag lösa dem. Och ibland tar det lång tid och ibland tar det kortare tid att lösa dem. Men jag menar att det finns ingen som kan ha manjana, manjana. Så,
Nej.
liksom, jag tror att alla människor upplever motstånd i livet, men det handlar väldigt mycket om hur vi hanterar motståndet vi möter.
Det är nog därför som vi måste balansera upp det här också. Då har vi ju manjana, manjana och så har vi den här överlevartendensen som kan kicka in. Liksom att balansera däremellan hela tiden. Man kan inte ha manjana, manjana hela tiden, för då har man ett flyktbeteende. Då är det någonting man flyr ifrån. Någonting traumatiskt som ligger långt bak i tiden, någonting som har hänt. Det kan också bli en trygghet. De här trauman som man har till exempel. Säg att jag var med om någonting när jag var 15 år gammal som var otroligt traumatiskt. Och då kanske man skapar en sån här personlighet som gör att ja, men jag vill inte göra någonting som är jobbigt överhuvudtaget. Jag ska inte skaffa barn för det är jobbigt att ta hand om barn. Jag vill inte ha något jobb som ställer krav på mig. Helst så skulle jag vilja ha någon typ av medborgarlön så att jag bara kan vara hemma och liksom ta det lugnt. För liksom strutsbeteende, stoppa huvudet i sanden. Så fort någonting blir jobbigt så påminner det om traumat som en gång var. Så att det är ett skapat beteende som kan vara. Och hur kommer man ur det där då?
Jag tyckte det var så bra det du sa förut när vi pratade, den här definitionen av att vara vuxen. Att göra tråkiga saker som måste göras.
Utan att klaga.
Utan att klaga, ja. Jag tror att det vi behöver lära oss är att en viss stund på dagen eller i livet eller då och då så är det liksom, är vi väldigt nöjda och mår väldigt bra. Och sen andra stunder, då får vi ta ett djupt andetag, kavla upp ärmarna och jobba på, liksom.
Men jag minns ju, jag har ju jobbade ganska mycket i mitt liv när jag var yngre. Och med till synes tråkiga saker. Jag skulle hjälpa till på gården hemma. Man skulle ju stapla ved och det skulle skotta snö och saker som man egentligen inte ville. Men jag hittade alltid sätt att hantera det där på så att det vart en lek eller en utmaning. Så att visst, man gjorde en tråkig handling, men i ens inre så kunde man göra någonting helt annat. Och det tipset brukar jag ge till människor också som har samtal med mig att jag har så mycket saker som jag måste göra. Och, ja, men om du nu ska göra de här tråkiga sakerna, du ska diska, du ska städa. Se, du kan ju lyssna på en podd samtidigt. Jättebra podd. Eller du kan till exempel öppna upp och gå in i Shamballa samtidigt. Du kan aktivera ljuset i dig. Rent mekaniskt så gör du alla tråkiga saker som ska göras, men du kan få en fantastisk upplevelse samtidigt som du gör det. Bara genom att aktivera ditt inre. Låt den här, vad ska man säga, jag skulle vilja säga inre känslovärlden, men det blir fel, liksom att du börjar öppna upp för din fantasi när du gör de här tråkiga sakerna. Då slutar man klaga och kan man vara på en fantastisk plats samtidigt som man gör det tunga.
Du skulle ju lika gärna idag kunna sitta och klaga över allt arbete din mamma och pappa la på dig för du var tvungen att skotta snö eller bära ved eller vad du var tvungen att göra. Och liksom hamna i någon sorts repeat där på allt som du var tvungen att göra som inte var roligt när du var yngre egentligen.
Ja.
Men det gör du inte.
Nej.
Jag tror att vi är väldigt präglade utav hur våra föräldrar gjorde och hur de såg på världen, vid vilka tillfällen de suckade och inte, om man säger så. Det tror jag påverkar oss väldigt mycket. Min pappa, han kom ju från en väldigt tragisk barndom. Han var ju fosterbarn och fick flytta från fosterhem till fosterhem liksom och sådär. Och ha hemska berättelser, verkligen, som han har varit med om de första 15 åren i sitt liv. Och jag minns ju honom hur han satt och grät i tv-rummet och var jätteledsen för sin barndom på något vis. Och jag vet att jag tittade på honom och så tänkte jag att jag tyckte det var så hemskt att han var så ledsen naturligtvis som barn. Men jag kände att jag ska aldrig låta mina dåliga erfarenheter påverka mig. Så att hans beteende att älta det förflutna som han har varit med om hela tiden, det fick mig att känna att sån vill inte jag bli. Men jag kunde lika gärna blivit det, för eftersom han var sån. Men då har jag min mamma och mormor och morfar och den sidan istället, som också har levt ett hårt liv som jordbrukare i Norrbotten i början på 1800-talet, 1700-1800-talet uppåt liksom. Och de har ju en mentalitet med att jag njuter de stunder jag kan njuta och sen är det hårt arbete utan att klaga, liksom. Och det har jag nog tagit med mig mer än det jag såg på pappas sida, om man säger så.
Ja, alltså det är ju just
Jag
att...
tror
Ja.
att vi är väldigt påverkade av våran fostran där, faktiskt, tror jag.
Ja, och att fastna i klagan, jag menar... Ja, som du ser, man ältar det förflutna och dylikt. Och det måste ju på något sätt vara det som har skapat att människor blir så kränkta här i världen nu för tiden. Hela tiden. Man kan inte säga någonting till någon utan att de blir kränkta i princip. Och det måste ju ha att göra med att de flyr från någonting. Om jag skulle säga någonting som de tolkar som, åh vad jobbigt, det där vill ju inte jag tänka på, varför påminner du mig om det här? Nu kanske jag måste ha ställning i en fråga. Nej, jag väljer att säga att du har kränkt mig, för då är diskussionen slut. Det är lite grann samma sak, att de vill ha manana, manana, och ingen utifrån ska komma in och påminna dem om någonting.
Sen tror jag, ja.
Nej, men så att jag menar, hur gör man för att komma vidare i det hela? För det är en sak vad man har för fostran, men när man har kommit upp en bit i åren, så då måste man på något sätt inse att okej, nu kan ju jag fostra mig själv. Hur vill jag leva mitt liv nu framöver? Och det är dit vi vill komma på något sätt. Att, för en del människor kanske inte, fram tills idag, så har de inte kunnat göra några val i sina liv. Men nu måste de förstå att om jag tar ansvar för allting runt omkring mig, och allting jag har gjort, och jag tar ansvar för att visualisera och lista ut liksom vart jag vill gå, då har jag ett ansvar och där kan jag utvecklas. Så jag kan välja väg varje dag, i varje tillfälle, hur mitt liv ska vara.
Ja, för du kan verkligen välja upplevelser hela tiden. Hur du upplever världen, det kan du välja hela tiden. Så att hela tiden kan du välja hur du upplever världen, om du upplever världen som svår eller om du upplever världen som lätt. Och jag tänker på det jag tror att människor kan, en grej som man kan tänka på för att man inte ska gå in och bli ett offer för omständigheterna. Det är faktiskt att titta på hur söker du bekräftelse? På vilket sätt behöver du eller känner du att du vill ha? Eller vad gör du för att få bekräftelse utav omgivningen? Därför att jag tittar på en del intervjuer med människor som är influencers och sådär, som vågar stå för att de är bekräftelsesökande. Och jag tror att om man inte får till, om man inte blir bekräftad när man växer upp, så kommer man att söka bekräftelser när man blir vuxen. Så ett bra sätt att titta på för att lära känna sig själv, det är att titta på vilket sätt har jag ett bekräftelsebehov? Och har jag ett bekräftelsebehov? Därför att har man ett bekräftelsebehov, då sitter man fast i en offerroll. Jag tror att alla människor har det mer eller mindre, men ju mindre bekräftelsebehov du har, desto mer närvarande hos dig själv kan du vara. Och desto mer sann blir du också, tror jag faktiskt.
Det är det som är, det blir som någon paradox att det är så många som har så fokus på sig själva hela tiden. Det handlar om mig, mig, mig. Hur ska andra se mig och hur ska jag bli sedd i samhället? Så att det handlar alltid om dem. Men på något sätt det som vi pratar om, du och jag, det är att vi ska ju faktiskt gå in och börja undersöka oss själva. Vi ska skala bort världen utanför och lära känna oss själva för den vi är. Och när vi liksom har hittat den tryggheten, då kan vi gå ut i världen igen. Och då behöver vi behöver ingen bekräftelse utifrån i världen överhuvudtaget, utan min plats där ute i världen, den finns där. Jag kan gå på de vägar jag vill, men ingen behöver liksom, jag behöver ingen bekräftelse från andra och säga åt mig vad jag ska göra. Så att det vi ska göra är att vi ska hitta en trygghet när vi börjar jobba med oss själva och öppna upp.
Människor som är, jag tänker på, som är i en offerroll. Det är väldigt vanligt att människor är i offerroller. Det var ju det min pappa var när han växte upp. Han såg sig själv som ett offer. Och ändå var han en väldigt framgångsrik entreprenör som kunde skapa väldigt mycket i sitt liv. Och det kom ju säkert av att han var, så, hade sån trauma med sig då från barndomen. Och att han liksom levde i den här offerrollen och hela tiden försökte ta sig ur den. Och då blev han ju väldigt kreativ i det. Men många människor, många, många fler, och det är ju någonting som jag hör när jag gör vägledning, så är det ju så tydligt man kan höra när människor sitter fast i de här offerrollerna. Därför att offerrollerna, om de behåller dem.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Då får de en bekräftelse. Jag har ont. Åh, stackars dig. Hur är det egentligen? Alltså man får en bekräftelse i de offerrollerna. Och så därför så behåller man den här mentala inställningen på något vis. Att det är synd om en själv. Och så blir man ett offer. Därför att då får man de bekräftelser från omgivningen som man söker.
Ja.
Istället för att säga... Jag känner mig ledsen. David, skulle du kunna bara bekräfta att jag är värdefull? För jag behöver känna det. Istället så säger jag, David, jag har så ont. Och jag mår så dåligt. Eller det är något fel. Och så säger du, hur är det egentligen, Sol-Karina? Då får jag, förstår du? Man kan få bekräftelse på olika sätt. På något sätt.
Det kan man definitivt få. Och som sagt, vi har pratat tidigare här om att... vi har pratat med många klienter. Så vi har ett stort urval här. Och det jag har upplevt också är att det finns en del människor, en viss procent av alla som har vänt sig till mig, att de vill egentligen inte de vill inte ha hjälp i grund och botten. För de har en sån stor identitet i vad de är. Så jag brukar fråga rätt ut, liksom, jag brukar fråga vad är det du vill? Vill du bli av med det här traumat som du har? Eller en del vill ha sina entiteter kvar, till exempel. För om man plockar bort eller hjälper en människa att bli av med det som tynger dem, då är de inte speciella längre. Förut kanske jag var personen som hade kunde prata med demoner. Jag hade 2 demoner med mig och det var jobbigt stundtals. Men de var utvalda, de var speciella. Och utan de där entiteterna, så då är de ingen. Så att man måste komma till den punkten då man verkligen vill ha en förändring. För det kan vara ganska jobbigt. Låt oss säga att man är 45. Och så ska man plocka bort hela personens identitet. Och de vet inte vad som kommer att ersätta istället. De vet inte hur världen fungerar. Hur den existerar. Hur ska jag uppföra mig? Så det kan vara väldigt jobbigt för vissa att plocka bort en identitet.
Jag tror det är därför som den här mentala attraktionslagen världen har blivit så pass framgångsrik. Därför att det handlar om att du skapar mål mot någonting fint och bra som du vill nå. Det är ett sätt för människor när de vill ta sig ur den här överlevarefasen. Så går de in i attraktionslagarna. Fast det hjälper ju inte riktigt. Det kan hjälpa en bit på väg men inte fullt ut, tror jag. För det är så viktigt att man tittar på sitt liv. Titta, vad har du varit med om? Och sen titta, liksom, när känner du dig som ett offer i livet? Titta på vilka gånger du känner dig som du är ett offer för omständigheterna. Kanske situationer du inte kunde påverka. Det är ju där man måste acceptera på något vis de här omständigheterna som man har varit i. För när man kan acceptera, okej, det här har jag varit med om. Det var tufft då, men jag är inte där idag. Då kan man börja gå vidare framåt. För att leva för mig är att ha mål framåt. Och det är precis som du sa, för när jag jobbar med människor också så tar jag alltid reda på vad det är de vill. Vad är de på väg? För om jag har ett problem, någon kommer till mig och så har de ett problem. Okej, men vad skulle du vara om du inte hade det här problemet? Ja, men då skulle jag vara här. Då har man så tydligt fått den där sträckan de behöver förändra på något sätt för att ta sig dit. Och därför är det så viktigt att inte bara behandla symptom Utan för symptomen, det är att överleva för mig. Medans att leva, det är att veta hit vill jag. Och för där är jag inte nu, det är att leva. För att leva för mig blir också på något vis att ha en mening med livet. Och meningen med livet, den skapar vi ju själva hela tiden.
Nu börjar jag få en ganska tydlig bild om att leva och överleva och vad det handlar om. Nu när vi börjar prata, har gjort under den här podden. Så att jag menar, egentligen så måste man ju växla mellan två lägen hela tiden. Och om man så vill så kan man också säga att man ska växla mellan manligt och kvinnligt, eller man ska växla mellan att se logik och känna känslor. Att det är hela tiden den där växelverkan som man måste lära sig att hantera för att gå framåt.
Och det är ju det som är grejen, därför att vi är polära varelser. Och det går alltså att bli en icke-polär varelse. Och en icke-polär varelse lever hela tiden, oavsett vad du möter i livet, vilka prövningar du än möter, så lever du ändå. Du gör det du ska utan att liksom kastas tillbaks in och offersyndrom av något slag. Och jag tycker det är jätteintressant, därför att mänskligheten, jag tänker på det här när man inte är kvinna eller man, utan man är bipolär, liksom. Eller man är binär, heter
Ja,
det. Då man liksom,
icke-binär heter det.
nej, ja, icke-binär till och med. Att man är inte man och man är inte kvinna, utan man är icke-binär. Och det tror jag är en djup inre dröm hos människor, att leva. Därför att de lever, de är i en överlevarsituation. De kan inte hantera den inre och den yttre världen. De kan inte hantera sitt kvinnliga och manliga inom sig. Och då går de in i att bli varken kvinnligt eller manligt för att försöka balansera sig själva. Så jag tror att det finns en orsak till det mesta. Hur man identifierar sig själv eller sådär. Jag tror faktiskt det. Så att icke-binär för mig blir den här att inte vara i det ena eller det andra. Och jag tror att det är fel, nämligen. Jag säger inte att det är fel att vara icke-binär, men jag tror att det är viktigt att man väljer sida. Därför att
Ja.
det är den sidan du övar på. Mina elever, de övar på att leva i ljus och att vara i harmoni, att vara nöjda, att gå den vänliga vägen. Och det kan man göra oavsett om man är född man eller kvinna. Man behöver inte välja bort varken man eller kvinna för att kunna vara i det icke-binära, faktiskt.
Nej, för sättet som jag hanterar saker och ting på i alla fall, eller min önskan. Det är ju det att om jag går längs min väg och när det inte är någon liksom fara eller trubbel på vägen, då är jag inne liksom i min kvinnliga sida. Jag kan drömma, jag kan liksom fantisera, jag kan känna in. Och sen dyker upp någonting fysiskt på min väg, ett hinder. Och då kickar ju min manliga sida in. Och så har jag så pass mycket erfarenhet att det får ju inte bli något trauma, utan jag hittar en väg runt istället. Hur tar jag mig runt det här på bästa sätt? Så att jag navigerar runt det där hindret med så lite förluster som möjligt. Och sen när det är fritt fram igen, inga hinder, då kan det här kvinnliga komma tillbaka igen. Så att liksom hela tiden balansera för att jag ska få så smidig väg som möjligt framåt. Så just en vägvisare ska det fungera som.
Ja, och kan du balansera utan att du behöver liksom yttre bekräftelser, då har du en balans, då lever du i balans, då lever du i att leva, tror jag faktiskt. Det farligaste som finns hos människor idag, det man kan förlora sig som mest, det är att söka yttre bekräftelser. Och faktum är att det lär vi oss redan när vi är barn. Vi lär oss redan när vi är små barn, man börjar i ettårsåldern säkert. Och så börjar man se liksom vad omgivningen, när mamma och pappa är glada, när mamma och pappa blir irriterade. Man lär sig att känna igen när det är lugnt och fridfullt hemma och när det inte är det, tror jag. En stressad mamma, man lär sig att känna igen en sån. Och där börjar man forma det här med att leva och överleva väldigt tidigt.
Ja, men att få yttre bekräftelser eller bekräftelser utifrån, det måste ju vara kopplad till ens inre då. Det är därför man vill ha bekräftelse, för att den yttre bekräftelsen ska liksom berätta för mitt inre, liksom få bekräftelse vem jag är. Eller man kanske vill ha saker. Jag vill manipulera utifrån ska det också manipuleras. Så att, som barn, de gör ju alltid det. Jag vill ha en glass, vad ska jag göra då? Ja, men då ställer jag till en liten scen här och så får jag som jag vill. Så att, det handlar alltid om det personliga jaget när man vill ha bekräftelse eller man vill manipulera utifrån. Så att det är där också man vill, åtminstone jag, att liksom neutralisera allt det här och se att det finns två sidor som man måste balansera. Man kan inte välja bara en sida av manligt eller kvinnligt. Det går inte.
Nej, utan det handlar om föreningen. Att kunna förena det manliga och kvinnliga. Det är där du har det är där du har friden att kunna leva, tror jag. Och dit hör ju också att man kan hantera känslor. Jag kan bli så otroligt less på när människor pratar om att de inte kan hantera sina känslor. Därför att känslor är ingenting man kan hantera. Känslor uppstår som ett knallskott. Jag är glad, jag är arg, jag är irriterad. Det är liksom ögonblicksverk, känslor. Det man måste lära sig att hantera, det är ju liksom det som ger upphov till känslor. Du säger någonting, jag blir tvärarg, liksom. Du ska kunna säga någonting, jag ska kunna ta ett djupt andetag och kanske till och med ställa frågan, hur tänker du då när du blir så arg? Liksom. Så att man blandar ihop känslor och tror att känslor är någonting man kan prata om. Man kan inte prata känslor. Känslor upplever man. Känslor är ett tillstånd, ett fruset tillstånd egentligen. Men upplevelsen som leder till att du får känslor, det är ju präglingar, det är ju livsupplevelser som gör att du får vissa känslor.
Ja, så om du till exempel skulle bli jättearg när jag säger någonting, då skulle det kunna vara för att du har ett trauma någonstans som du vill fly ifrån. Och när jag nämner någonting så då börjar du känna att nej, nu är mitt trauma är mig på spåren, det är nästan här igen. Och så blir du jättearg som en skyddsmekanism, ett försvar att jag måste liksom avsluta situationen, samtalet. Så att inte traumat kommer ikapp.
Mm.
Så att det är liksom det är ett sätt för kroppen att försvara sig också från det förflutna.
Och det är därför som jag säger att man ska titta på hur man söker bekräftelse. Man ska titta på hur man känslomässigt reagerar själv. Därför att dina känslomässiga reaktioner talar också om var du sitter fast någonstans. Så vill man utvecklas som människa, så måste man också se hur det kvinnliga och manliga samarbetet. Jag tänker på den yin och yang-figuren. Det är ju verkligen helheten, cirkeln. Och så har du yin och yang liksom. Och det är ju det perfekta samarbetet mellan det inre och det yttre. Då kan man ju liksom inte börja kalla sig för någonting annat mitt emellan. För då har man ju frångått det som är mänsklig balans i våra fysiska kroppar.
Ja.
Och då har man också frångått det som man ska lära sig att hantera. Det kvinnliga och manliga inom oss.
Och det kvinnliga och manliga, man kan kalla det precis vad man vill. Det är motpolerna, det är känslor och logik. För nu vet jag också att en del blir kränkta när man kallar det för manligt och kvinnliga sidor.
Men det inre och yttre är också en bra sammanfattning.
Inre och yttre. Precis, man kan använda vilka ord man nu vill. Det är det som är viktigt. Och jag kom att tänka på en sak som kanske inte riktigt hör hit, men jag tyckte det var ganska roligt faktiskt. Jag såg ett klipp på nätet hur det var en tonåring, låt oss säga att han var 14. Och han var helt besatt av att spela dator. Eller jag tror att det var Xbox. Så han spelade och spelade och spelade. Och tydligen så hade någon överenskommelse med sin far att han inte skulle spela utan han skulle hjälpa till att jobba istället med någon. Men han bröt ju den där överenskommelsen så fortsatte han att spela. Och nu får ju spelet liksom symbolisera den inre känslovärlden. För det handlar bara, nu ska jag spela, det handlar om jag. Och så kom den här yttre verkligheten i kapp som var farsan. Så han tog det här Xboxet och höll i det. Och så gick han bortåt. Och ungen sprang ju efter och skrek. Han var så fruktansvärt arg och började svära åt varandra. Sen ställde sig farsan ovanför en pool, för de hade en pool. Och så höll han ut tv-spelet. Och ungen fick ju panik och skrek som en stucken gris. Och efter de hade pratat en stund så sa ju pappa, men du lyssnar ju inte på vad jag säger. Och så kastade han ju i det där tv-spelet i poolen. Och ungen dök ju efter. Och var helt förstörd. Men hela hans liv låg ju i ruiner för att tv-spelet var förstört. Och det där kan man ju skratta åt. Men det där var ju faktiskt, den där pojken var ju bara i det inre hela tiden. Och pappan var ju i det här fallet, så var ju han det här yttre, den här logiken, de hade den yttre världen. Och han hittade ingen balans, den där grabben. Han skulle bara spela vid spelet. Så passionen i det här fallet gjorde honom antagligen en tjänst som gör att han kan komma ut och balansera upp det här.
Förstår vi vad traumatiskt för honom, vad känslomässigt, vilken upplevelse han fick där.
Ja.
För lärare. Men jag tycker det här med att prata om det inre och det yttre kan ibland vara mycket bättre än att prata om kvinnligt, manligt eller om man pratar om, det finns ju så mycket definitioner inom hbtq-rörelsen till exempel också. Så att jag tycker att prata om det inre och det yttre ska vara i balans. Det är då vi mår bra, det är då vi lever. Så när jag känner liksom, jag ska kunna vara så trygg i mig själv så jag kan möta vilka påståenden som helst utan att reagera. Utan bara kunna säga, jaha, så tycker den personen ungefär. För utifrån det kan jag ju också välja om jag vill bli kompis med den här personen eller om jag inte vill bli kompis med den här personen.
Ja, och det är då man växlar mellan liksom, känslor och icke-känslor och tittar på det neutralt också, fram och tillbaka. Så man kan göra kalkyleringar, liksom, man har kvar hela sin kraft att känna in situationen. Det är det som är viktigt.
Jag tänker vi ska avsluta podden, men jag skulle verkligen vilja säga att titta på, sätt dig ner på kvällen, du som lyssnar, och titta på, har du känt dig kränkt eller illa behandlad eller har du känt att du har varit offer för en situation under dagen? Ta ansvar för det. Titta på vad det är du känslomässigt sitter fast i och utvecklas förbi det. Släpp taget om det. Lär dig liksom att se att det är andras perspektiv på saker och ting. Det behöver inte vara sant för dig själv. För gör man det, då tar man ett ansvar för sitt eget liv och sin egen livsupplevelse. Och då är risken mindre att man går omkring och är en överlevare och tycker att man har hela världen emot sig. Liksom.
Nej men bra talat. Så att jag tycker att det jag tar med mig nu det är att vi pratar inre och vi pratar yttre.
Ja.
Och det är den balansen som vi jobbar med egentligen inom alla områden. Så det är det som är viktigt. Det är balansen som är viktig. Hela
Ja,
tiden.
det är ju så för att drömmar formas i vårt inre, men det är vårt yttre som skapar dem. Så kan man också säga. Tack för ett intressant samtal, David.
Tack själv, Carina.
Och tack till er som lyssnar och dela gärna våran podd om ni tycker att den tillför dig och dina medmänniskor någonting. Så dela den jättegärna med andra. Så vi säger hej då och tack för idag.
Hej då,
Hej då.
Carina.
Hej då, David.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.